Då säger jag godnatt från Kristianstad och Johan Flink säger vad?
God morgon, god morgon.
Från Pyeongchang.
Exakt. Här är väl då klockan 8:30 på morgonen, fredag morgon. Och vad har vi då? 00:30 på natten till fredag hemma hos dig.
Mm. Du laddar lite för nya skidlopp eller? Eller har du kommit igång med de här skikrossen?
Nej, det har jag inte. Jag laddar väl mest för pressträffar idag faktiskt. Jag ska träffa, eller jag ska träffa, Gunilla Lindberg håller en pressträff. Hon är ju, ja det vet du vem är va?
Det
är ju
en... Olympiska, ja. Var är hon efter det?
Nu är hon är ju, för det första är hon generalsekreterare i Svenska Olympiska Kommittén. Men hon har ju också varit ledamot sedan, tror jag, 20 år i Internationella Olympiska Kommittén, IOK. Och hon har faktiskt varit i Pyeongchang 39 gånger under de här åren nu inför OS. Då hon har varit alltså den, vad ska man säga, högst arrangörsmässigt från IOK. Hon är den, alltså kontaktpersonen, jag vet inte, kontaktpersonen kanske är fel, men... den som har varit närmast arrangörerna från IOK. Så hon har ju haft en stor roll för det här. Så det blir intressant att höra vad hon säger om till exempel publiktillströmningen, som inte har varit så mycket till tillströmning. Som du kanske har läst lite om.
Ja, jag har ju förstått det. Jag tycker inte att det ser ut att vara så farligt på tv-bilderna. Men de har ju, jag läste väl Bränning tror jag det var där, som skrev att de har paketerat det fint. De har byggt upp de här läktarna fint så det ska se mer välfyllt ut än vad det är.
Ja, precis. Och tittar man ibland på vissa tv-bilder också så ser vi inte så mycket på tv eftersom vi ser det live, men att det är rätt så tajt ibland. Det är inga så jättestora överblicksbilder över läktarna.
Nej.
Utan det är oftast rätt så tajt. Och då kan du se mycket ut för att det sitter 100 personer tillsammans. Så tror man att så ser det ut på resten av läktarna också.
De är mycket mer generösa med de här överblicksbilderna från skidskyttespåren, har jag lagt märke till, när herrarna kör, för då är det mörkt och då är det lite coolt att se allt som lyser upp, särskilt banorna då. Så där är de mer generösa. Ah.
Nej, så att det står på programmet, så det är mycket sådana pressträffar som inte alls ligger långt ifrån vår lägenhet här i det här som kallas Sweden Arena, Sverigehuset. Jag vet inte om jag nämnde det senast, men så det är en rätt så bekväm dag för mig idag. Kan man säga.
Ja. Man saknar ju spåren. Var står, där finns inte någon publik någonstans. Det är bara det, är liksom det här bjällrarna och sånt längs med spåren in i skogen. Det ser man ingenting alls. Totalt öde. Folk står bara uppe på den här läktaren?
Ja. Jag skulle säga att de gör. I stort sett, ja.
Ja, men du vet, idag är det den, nu har du slått över till den 16, men den 15 februari, det vet du vad händer då?
Nej, dagen efter Alla hjärtas dag, men det är väl ingen bemärkelse då på det viset.
Nej, det är deadline day för både handbollen och hockeyn.
Tänk att, ja den är inte hetare än så.
Nej.
Det är ni som i Kristianstad som brukar kunna friska upp den lite grann.
Något år vill jag minnas att vi var på gång att köra en live-rapportering från Deadline Day, för det pratades om att Kristianstad skulle ta in något nyförvärv eventuellt. Men jag tror till och med jag startade den, jag la aldrig ut den skarpt, men jag började skriva lite så off-tube nästan, eller off, den låg inte ute. Men sen det blev två inlägg och sen, ja.
Sen hände det inte mer.
Nej. Så var det stopp. Nej, det har väl inte varit några större övergångar så här sista. Den senaste måste väl vara, jag vet inte om du har sett det, men IFK Ystad i Allsvenskan värvat Johan Börjesson.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Oh, nej. Jag har gått mig förbi här borta.
Han är väl nu, jag vet inte hur gammal han är, men han spelar ju Kristianstad, det måste ha varit länge, så 10 år sedan. Nu kommer han från Amos andra lag in i IFK Ystad.
Okej.
Det är
Ja,
nog
kanske inte den största. Ja, det är på den nivån.
ja, precis, det är på den nivån. Annars har jag inga direkt, alltså, de senaste värvningarna så, Lukas Sandell lämnar Ystad, men det var ju någon vecka sedan det presenterades. Han lämnar inte direkt heller, så jag vet inte om det räknas in under någon slags övergångsmånad här. Det gör det väl knappast.
Nej, utan det är efter säsongen. Det är väl alla de här nu som, eller alla, men de som har kommit, det handlar väl om efter säsongen, vad
Ja,
som händer.
precis.
Och det kan man väl förstå, Sandell där med Kim Andersson fortsätter uppenbarligen. Och vad var det, han hade väl skrivit ett femårskontrakt, så han borde ha ett par år kvar på det efter denna säsongen va?
Ja, precis. Nej, men jag tänkte på lite deadline day sportchefsrollerna. De har inte, det är inte någon, om man jämför med hockeyn så är det ju extremt mycket övergångar de här sista timmarna. Jag tror vårt lag representerar sin senaste spelare nu bara en halvtimme, timme innan deras fönster stängde. Och han har ju nästan gått in i vägen, den sportchefen som de har. Men handbollssportchefsrollerna är lite lugnare känns det som. Just i alla fall kring övergångsfönstret tills att det stänger. Men jag tänkte lite på deras uppgift. I många fall är det ju en rätt så tuff roll. Det är många, om man tänker på kontrakt och så här, det är inte bara övergångar utan som de sysslar med. Utan det är ju kontrakt som ska förlänga spelare som man vill behålla men som försvinner, som Lukas Sandell och Ystad. Vill ju gärna behålla honom men han valde att lämna och så ska man hitta någon ny ersättare där. Det är ju mycket, de jobbar väl som intensivast nu här från, ska man säga, från november kanske, oktober, november fram till där, nu mars någon gång när de flesta övergångarna blir klara.
Lägga pusslet där.
Ja, precis. Den jag tänkte på, det är ju om man tittar på Kristianstad så är det ju de flesta kontrakten är väl påskrivna eller är det redan klart att folk lämnar. Men vi har ju fortfarande sån som Gunnar Stein Jonsson där till exempel som kom ju då för 2 år sedan som någon slags frälsare lite, blev bäst betalde spelare och nu har han varit här i 2 år och inte riktigt fått det att lossna. Man väntar ju fortfarande på det, om det ska lossna. Nu kommer det väl inte att göra det, men han har ju då ett kontrakt som går ut och den situationen är ju lite, jag kan tänka mig att som sportchef är det nog inte helt enkelt där med en sån som Gunnar då, som ja, trevlig kille, liksom rotat sig med familjen i stan och trivs här och jobb
Och man
på
har fått
gång.
nästan en nära relation efter alla år.
Ja, precis. Och han pratar själv om då, han vill gärna stanna och kan tänka sig att utbilda sig till tränare och kanske träna något ungdomslag i Kristianstad och så också. Och sen samtidigt då har man det då, man gillar honom på alla sätt och vis, men just sportsligt så är det inte riktigt försvarbart om man skulle förlänga med honom. Och inte ekonomiskt heller kanske.
Nej, då får han nog vara beredd att gå ner rejält i lön.
Ja.
Om det ens skulle vara komma på tapeten.
Precis, och kanske då acceptera en mindre roll än vad han har nu. För nu har de ju redan värvat Emil Hansson som är klar som mittnia till nästa säsong. Och får han då kanske acceptera att han blir någon slags tredje val där och inhoppare liksom i de här mindre betydelsefulla matcherna.
Jag tänkte där på, alltså för hans del samtidigt så bor han ju okej, nu är det i Kristianstad, men om han då vill och vara rotad och sådär och han kanske vill vara kvar i IFK så bor han ju inte en ödslig bygd när det kommer till handboll heller. Alltså han kan ju nå hela Helsingborg med, alltså att pendla. Det finns ju alternativ kan man ju tänka sig från sån spelare ändå.
Ja.
Om han inte platsar sig i Kristianstad.
Det
Jag
är
vet inte
klart.
vilken klubb som skulle kunna vara aktuell.
Nej, det är som du säger, då får man ju gå ner. Det är inte, han är nog inte billig i drift även om han skulle gå ner i lön, så han har ju nog rätt så bra betalt nu. Eller det har han, det vet man ju. Men så att han, även om han går ner mycket, mycket i lön så är det ju säkert mycket pengar för alla andra
Ja.
klubbar här omkring.
Men hur ser pusslet ut nu då? Har Jesper Larsson, sportchefen i Kristianstad, någonting mer, fler bitar att lägga?
Nej, Frågan är om han har det. De stänger ju aldrig några. Det är ju sån här. För de ska liksom kunna lyfta lite internationellt. Så är det ju en sån Jamali typ. De hoppas få napp på fler gånger. Men där ligger man ju. Med en sån spelare så slutar man ju inte som sportchef och jobba i mars kanske. Utan där ligger de ju rätt långt ner på stegen. Så då, det är ju en sån spelare som kanske kommer sent i sommar. I så fall när alla storklubbar har spikat sina trupper. Det är väl det och sen vänstersex har de ju Hallén förlängt och så unge Anton Persson som inte får spela så mycket men där tror jag inte att de kommer att göra något speciellt och målvaktssituationen har de ju värvat klart och högernia har de ju säkrat upp då med islänningen, den nya där och Stektora så att deras trupp är nog den är nog ganska så klar faktiskt. Men det är ju skillnad med på ja, den ordningen om Kristianstad vill värva en spetsspelare så de långt ner på då får de vänta länge liksom. De här, om man tittar på ute i Bundesliga så kan de ju liksom unna sig en längre. De behöver liksom inte ta de här besluten så tidigt för de vet att de kanske är första valet för dels spelarna som vill förlänga och dels spelare som vill komma dit. Så att där kan de ju vara lite mer chill.
Ja, det är ju verkligen skillnad.
Just den här biten med sociala tänkte jag med på. Tänk Bundesliga-lag, där tror jag inte att det sociala, alltså just det här att man känner någon slags connection med sina spelare, att man gillar dem som personer. Så jag tror inte det spelar nog inte, det är inte många procent som spelar in där. I Kristianstad är det liksom lite mellan, och kanske alla svenska klubbar egentligen, att det är lite att det nog spelar, man tar ändå med det i beräkningen lite, det sociala om man, om det är en bra kille liksom, om det passar in i gruppen, om det är en som sprider god stämning och så här.
Så är det nog. Alltså där nere i Bundesliga där pengarna är ännu större och har man råd med lite fler missar med kanske. Och det är ett annat klimat, en annan kultur också, både i klubbar och i lagen. Och mycket tror jag hamnar till slut på pengarna.
Ja.
Men att plus att vi väl fortfarande ändå är lite så i Sverige, det är lagbyggare. Vi gillar det här kollektiva. Vi kan ju bara faktiskt, om vi ska göra en parallell till den världen jag är i nu med OS och så man både märker det och när man lyssnar på åkarna alltså som skidskyttelandslaget. Det är faktiskt en faktor tror jag till framgångarna. Det är att även om det är väldigt individuell sport med sina stafetter förvisso, men att verkar vara ett oerhört tajt lag som hänger ihop. De bor i Östersund väl allihop utom Fredrik Lindström, tränat tillsammans och är ju otroligt mycket dagar på läger och tävlingar och man ser ju nu nu verkar ju de här damerna ha väldigt lätt till gråt, men de satt ju alltså och grät dagen efter Sebastian Samuelssons silver när han höll pressträff i det här Sweden Arena som jag nämnde. Då tyckte de att och det var inget speciellt vad heter det, emotionellt så i den pressträffen. Men helt plötsligt satt de där längst bak i lokalen och grät. Och igår så kom den ena efter den andra av Hanna Öbergs, när hon hade tagit guld. Hennes lagkamrater och var alldeles rödgråtna. Då hade de knappt ens träffat Öberg för att hon var ju på sin plats där som, ja, man sitter ju på plats där när man är, så länge man leder i skidskytte. Va? Så att nej, men tillbaka till det.
Ja, men det var ju likadant när de gjorde intervjuer så var det ju de kunde ju, lagkamraterna kunde ju knappt göra några intervjuer för de bara stod och grät åt,
ja.
De brydde sig inte om sina egna insatser liksom utan de gläddes mer åt Öbergs guld.
Ja, precis. Va? Så där har de ju, men det är ju Pichler där som har börjat bygga ett nytt lag så att säga och då underifrån som är i stort sett samma generation allihop så att de blir väldigt tajta.
Jag tittar man på handboll i de lägre divisionerna som när man själv spelade där division 3 då var det ju nästan det viktigaste det, av allt var ju handbollsbiten var inte så jäkla viktig utan det var mer att se till så alla kom överens i laget. Gjorde alla bara det sen fick liksom handbollsbiten. Den fick
ja,
sköta sig själv. Så att det börjar ju underifrån. sportchefen i Tollarps IF hade en enklare uppgift än Jesper Larsson, kan man säga.
Han värvade bara några polare till er andra.
Ja, det var det viktiga och för en själv att vara glad och inte gnälla massa på träningen och gnälla för att man fick sitta på bänken. Det var viktigare än att prestera på banan kanske.
Men ni hade väl, vad var det ni hade? Ni hade väl någonting som du inte var så nöjd med. Vad var nu det?
Vår psykolog, så kallat.
Ja, så var det.
Vejdenstolpe.
Ja, ni hade inne psykologer, det vet du. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt.
Vi skulle på med kostymerna inför match i division 3. Stod i spegeln. Ja, det, men där fick man hålla god main så man fick följa med på matcherna, vet du.
Ja, ja. Det gick inte att revoltera där, för då petade jag.
Inget gnäll, inget gnäll.
Nej, nej.
Och så Hampus Svenell går till Kävling också. Det var ju med en liten övergång man reagerade på. Det är de här IFK Ystad. Vi får liksom ner i de där regionerna för att hitta det mest spännande.
Känns som det händer oftast. Är det rätt mycket kring IFK Ystad?
Jo.
När det gäller.
Jo. Men det är Kenneth,
på liksom sin nivå någonstans.
Ja. Kenneth, tränaren, han är ju lite, han har en bra fantasi kan man säga. Han är lite kreativ när det gäller att hitta olika spelartyper som han har sådana gamla favoriter känns som han kan plocka in.
Ja, och så känns det också som han har ett stort kontaktnät i Skånehandbollen och en bra koll på spelarna där. Jag menar, frågar du Ola Lingen, tror inte jag han har så mycket koll på den nivån av förklarliga skäl, om man säger. Men Kenneth är ju en handbollsmänniska som är uppvuxen i Skåne och har tränat mycket lag här omkring. Så att, på tal om då lite övergångar och sånt, så jag har ju, får jag ju tillstå då, inte haft någon järnkoll på handbollen här borta. För det är inte minst tiderna gör ju det också, och allt jobb man lägger ner här på detta. Men tiderna gör det helt omöjligt att se några matcher i princip. Men så hade jag faktiskt, jag kom ju över en grej där om, jag vet inte om du såg det med Hampus Wanne och Flensborg. Att han, jag vet inte om han håller han på att bråka sig därifrån, som Zlatan var kung på ett tag då när han ville komma från Ajax, och sen var det väl Juventus också tror jag, om det var Inter, ja, Barcelona. På en annan nivå också, men han är inte riktigt nöjd med sin situation. Vi kanske bara ska dra det snabbt, att han tydligen ska ha varit lovad, när han förlängde sitt kontrakt 2016, så blev han muntligt lovad att den dagen Anders Eggert då på samma position lämnar, så skulle han få en löneförhöjning. Och Eggert lämnar ju ett år senare för att återvända hem till Danmark, och då blev det ingen löneförhöjning. Och grejen är väl att Flensburg har sagt att det kommer inte bli någon löneförhöjning inför nästa säsong heller. Så nu är inte Wanne så glad. Problemet är ju att det tydligen inte finns inskrivet i det här kontraktet. Så det är ju, då är det ju alltid svårt.
Ja, ja. Det är svårt att se Wanne bråka sig bort. Han verkar vara en hederstyp.
Ja, faktiskt. Och i en klubb som han har varit i 5 år nu, då, faktiskt 2013 han kom. Så att, han borde ha rätt så nära band med klubben också.
Men är det, han kanske, man ser inte så mycket andra handbollsstjärnor som bråkar sig bort. Klubbarna brukar vara rätt så förstående och så när spelare vill lämna. Det är inte så mycket, dels för att det inte finns så mycket övergångssummor och så. Men det är Palma som kanske startade något när han bråkar sig bort från Väsprem då.
Ja, precis. Fast då snackar vi ju, då var det verkligen de största summorna som vi har sett i handbollen nästan, som Väsprem vill ha och så vidare.
Ja.
Men man har ju svårt att se nu ändå att och hur mycket pengar kan det handla om? Det kan ju inte vara så mycket.
Nej, och han är väl rätt viktig med dem. Han är ju liksom, spelar väl nonstop i princip.
Ja,
det är inte mer än rätt att han får en skälig lön.
Nej. Nu ska vi också säga att nu har jag ju inte pratat med klubben, så att de har så att säga inte fått försvara sig. Det kan man väl tycka att man som journalist borde göra. Men det var väldigt sent här borta, och samtidigt tror jag inte, man ska ta läsarperspektivet, så tror jag inte, hade det varit en svensk klubb så hade man givetvis kollat av med klubben, för att det är menar jag ett intresse från läsarna att veta hur klubben resonerar. Men jag tror inte här är det ju intressanta Vannes situation, och han, även om nu hans agent fick komma till tals en del i artikeln, så är det ju ändå Vanne som pratar om hur besviken han är. Så tyckte ändå då, alltså att hans besvikelse och hans, i och för agenten som väl, han vill inte kommentera det, men att han, enligt agenten då får man ju, han går ju ändå, han går ju Vannes intresse, och det, visst kan de här nu vara ett litet sätt att kanske göra detta offentligt för att sätta lite press på Flensburg. Så är det ju ändå en uttalad vilja att han vill lämna klubben. Och då tyckte jag ändå det var värt att skriva, utan att, jag vet inte heller, Flensburg hade sagt inga kommentarer. Men förstår du mitt resonemang? Som läsare i Sverige så kanske det inte är jätteintressant vad Flensburg säger och vad deras policy är. Men det hade varit mycket intressant om det hade handlat om Skövde till exempel. Eller. Så det har ju betydelse för framtiden också, hur långt man är beredd att gå som klubb.
Man har ju följt, om vi tittar lite OS, så har man ju följt, jag har ju försökt följa dig såklart, men det har inte blivit så många bylines.
Jag tror att det tog, nu är det ju gamla print och den är inte så viktig längre, men jag tror att jag hade en grej i tidningen de första 5-6 dagarna härifrån, om vi snackar printtidningen. Och det var att Henrik Signell blir ny att han lämnar sig av, och det har vi faktiskt inte nämnt här, det måste ha kommit någon dag efter vi körde vår podd senast. Så att sen blev det lite mer, men jag hade gjort lite, det var inte så hett med mina sporter där i början, och de körde ju bort sig och sådär, så att men det är inte, jag har ingen, det är inte samma roll som man har på ett handbollsmästerskap, om man säger så här, och men jag trivs med den rollen, så jag klagar inte.
Det var ingen som på Sportbladet eller någon annan som nappade på den här grejen. Jag tyckte det var kul med den där amerikanska snowboardåkare, var det, var han som försov sig och glömde jackan och svor och sa fuck och grejer till amerikansk TV. Det plockades inte alls upp.
Nej, jag såg att du twittrade om den, men det var så att vi gjorde ingenting på den kanske, nej. Eller gjorde vi den?
Jag har inte läst den någonstans.
Nej, det är möjligt. Nej, den var väl en bra story, ja. Jag har inte läst den riktigt.
Nej, jag blev besviken. Jag satt, när jag hade twittrat så satt man så och väntade. Jag tänkte att nu har man kommit något på spåret här. Nej.
Ja, men det hade du väl. Det var nog vi som missade lite där, faktiskt.
Däremot är jag ju som många andra på Twitter som ryggdunkar, så är jag ju, följer man ju Leifbys öden och äventyr på det här olympiska spelet med stort intresse.
Ja, tycker ju Leifby har varit strålande här. Ett par krönikor som sticker ut. Förutom att han är jävligt bra på, ursäkta svordomen, på och köra sin klassiska live också. Han kör ju den när det är de stora längdskidsloppen där. Ja. Jag vet inte om det var han, men jag följde faktiskt ett av de loppet. Jag satt på en buss och kunde inte se loppet ens på TV, utan jag följde det i vår live-rapportering. Och det var ju när han Kryger, norrman, där, när han kraschade. Jag är rätt säker på att Leif var först ut med Kryger-kraschen.
Ja, det var han nog, ja.
Ja, han var nu det. Det är så typiskt honom att hitta den direkt. Ja. Så att han är bra där också. Men hans krönikor har han ju träffat rätt. Och både med en bra spaning, viktig vinkel, men också skrivet på ett jäkligt underhållande sätt.
Det man har fastnat för är ju det här med, som han har hängt upp sig på, i Eurosports eller Discoverys bevakning där med. Just det här, det har vi väl pratat om tidigare, lite hajaklax-journalistik. Att det är många som blottas här, känns det som, journalister och studioexperter och programledare. Och så här, att det blir liksom för mycket hej hej och härligt och gött och grattis. Och, ja, grattis kan man ju säga, men och high fives och hela den biten. Det är ju sånt som känns, kanske man kan själv sätta sig in i de stunderna där det känns naturligt för den som bevakar, kanske, och om man känner till idrottarna lite grann, att det känns kanske naturligt att göra en high five där om det har gått bra. Men det är som när man tittar på det så det kliar ju hela kroppen när det blir för mycket sånt här gulligull med allt och alla. För alla, liksom, alla är polare och liksom det blir... Ja, för
Precis.
det blir inte bättre TV av att det bara är så.
Nej, och han som gick väl någonstans över alla gränser var väl Niklas Hyland då som har de här, ja, man kallar inte dem extremsport. Nej, men det här med snowboard och de här freestyle och ja, det är lite det jag också bevakar då och då. Men nej, men han Shaun White då som naturligtvis är en superstjärna, men han var ju så starstruck så att han i TV först var det en high five och sen avslutade han med kan jag inte få ge dig en kram? Jag vet inte, och jag menar de har ju ingen relation på det viset, utan det var ju rent bara för att det här är en superstjärna, jag måste ge honom en kram och få chansen att göra det, ungefär som att ta en selfie eller en autograf som man gjorde förr. Den var, men sen det har jag upplevt nästan överhuvudtaget att även de som eller alltså i TV som är så att säga TV, alltså journalister, alltså de, det är väldigt mycket hejaklack där. Och sen är det väl knutet också idag till det här med rättigheter. Alltså de är ju så glada att de får en rättighet så de blir ju, och du måste promota dina sändningar och så vidare. Så att
Det ska
de
vara så
hamnar.
mycket, jag tror det handlar mycket om det nästan känns nästan genomtänkt att det ska skapas små sådana här klipp som kan läggas ut i sociala medier som kan få spridning där och bli virala. Att det är nästan som, jag vet inte om man är cynisk eller om det, känslan är att det hela tiden finns i bakhuvudet hos de som kommenterar och de som programledare, att det ska hela tiden skapas situationer som är klickbara grejer som ska skapas i direktsändning. Och
Precis, kanal.
när man får den känslan så är det ju, även om man är inne i branschen själv och man kanske har lättare för att få den känslan, så det är inte riktigt bra när det blir så tydligt.
Nej, det känns som att det är uträknat lite grann. Och sen är tv-kanalerna ju, eller bolagen är ju jättesnabba sen med att lägga ut de här på sina sociala medier och sådär. Då. Nej, jag är... Sen så, herregud, jag kan säga att för de aktiva tänker ju inte på det. Uppenbarligen de flesta. Alltså jag stod ju i mixad zon efter Sverige-Danmark EM-semifinalen. Och spelarna kom ut och jag kommer inte riktigt ihåg, men om jag liksom sträckte upp handen för att jag skulle försöka stoppa någon i mixade zonen, då kommer det bara en och ger en high five liksom. Och det är liksom, då försöker man ju nästan dra väck den och liksom verkligen visa att jag, alltså herregud, jag, för den personens skull så skulle jag kunna ge den en high five, absolut. Och jag är jätteglad, jag har följt handbollen i jättelänge och man har längtat efter sådana här stunder, både för svensk handboll och även i rollen man har. Men man känner ju direkt att det känns inte bra om man tittar på kollegorna. Liksom. Var det någon som såg detta nu? Det gjorde de ju säkert. Men det är ju åtminstone ingen tv-kamera som gör det. Okej, då kan vi tycka att det är... Men jag tror folk fattar. Jag gör ju inte det medvetet. Men ibland att det råkar bli en så. Och ibland, för jag menar, ibland tar du ju folk i hand. Så när de kom. Och kommer det någon som har precis har gjort sitt livs match och är oerhört glad och är vidare till en EM-final som händer så sällan, så vill ju de göra en high five istället, om man säger. Alltså istället för hälsa så kommer de med handen högt, om man säger. Och då tar man kanske den. Men det är ju sin sak någonstans, och sen så att göra det i TV och liksom, då är det ju, då är man ju verkligen, då har man ju tappat de koncepten lite grann.
Det är lite samma, jag vet inte, man efter när Kristianstad har vunnit sina SM-guld så har vi brukar sända live därifrån banketten efteråt. Jag vet några situationer som när man har suttit och sett det själv i efterhand liksom, där då, man har liksom skämts lite över sig själv att man det är lätt liksom att man kommer in i deras glädje på något sätt, att man blir nästan som man känner sig som en del av gänget, men sen när man ser det själv i efterhand så bara detta var inte.
Ja, det kryper i kroppen.
Ja,
Men samtidigt, du kan ju inte heller döda stämningen. Och där kanske man har till TVs försvar att inte minst i TV så det är ju härligt att ha glada människor i TV-sändning. Så att då kanske det också är det lättare att man stannar i den stämningen på något vis. Även som journalist. Men jag är helt med dig då och inte minst med Leifby. Sen ska vi också då, som man inte kastar sten i glashus här, jag blev påmind på Twitter av Lars Grimlund.
Mm-hmm.
Som påminner om hur det såg ut när mina kollegor var på U21 EM 2015 i fotboll och Sverige gick och vann och det sprayades rosa färg i håret på John Guidetti och tydligen var liksom kramar i mixade solen och sådär. Grimlund skrev detta, twittrade detta till mig och Leif avslutade med: jag skäms fortfarande.
Ja.
Ja, och kårens vägnar skämdes han. Han var ju inte inblandad i det, va? Så att vi har ju, det finns tillfällen när vi också har gått, Sportbladet har gått över gränsen. Så att, mm.
Det är lätt hänt, men det är inte, man gillar inte när man ser det så på TV när man själv inte är inblandad.
Nej, och sen upplever jag ändå att det är ett problem faktiskt, skulle jag till och med vilja påstå, inom TV, på TV-sidan. Att det märker du även på de som är TV-reporter, att det är väldigt mycket tjo och kim och liksom på sociala medier och försöka, ja men det är att gratulera.
Jag tycker nästan man upplever att inte att man är rädd, särskilt när det gäller skidåkarna. De känns, ser man även, det är inte bara nu här Discovery, tycker jag även man ser vanliga Vinterstudion på SVT, att de är, för det har varit lite sådana bråk att de skidåkarna har varit sura och så efter lopp, att har det gått dåligt i ett lopp så är det nästan som man, så de som gör intervjuer, de vågar knappt liksom ställa de här vassa frågorna, utan det, man ska försöka linda in det så fint som möjligt för att inte åkaren ska bli sur och så, utan att det är jäkligt känsligt i motgång och så är det hej och hånar i medgång.
Det är lite som handbollsmålvakter.
Handbollsmålvakter?
Nej, men det här, men det kan inte...
Ja, just det, ja, du menar, men det med att...
Man får inte kritisera en handbollsmålvakt.
Nej, precis.
Du kanske är mer då lagkompisarna som aldrig vågar uttala sig om
Ja, för de är så utsatta handbollsmålvakter, så man ska passa sig för att komma ihåg en...
Jag tycker synd om dem. Mm.
Kom ihåg när Kristianstad HK, det var några år sedan, damerna där, när Ebbinge tränade dem, och jag vet inte vem det var som stod, det spelade inte så stor roll heller, men det var riktigt svag målvaktsinsats, och så efter matchen så sa han då lite så off the record att ja, vi har ju ingen målvakt, men skriv att försvaret var dåligt. Det är liksom, det är lite den, det är så de vill ha det.
Ja, precis. Ja, visst.
Det har ju spelat handboll då när du har sovit, Flink.
Ja, det gör ju det, ja.
Ganska så roliga matcher också. Var på gång där att det skulle bli en riktig skånsk afton ett tag. Kristianstad ledde mot Skövde och Malmö, de körde över Alingsås, och Lugi då spelade i EHF-cupen hemma mot Berlin, topplaget i Bundesliga, och ledde med 4 mål i paus, ledde faktiskt med så mycket som 7 mål där ett tag. Men det blev inte riktigt, Kristianstad tappade mot Skövde och Lugi tappade och förlorade till slut mot Berlin med 5 bollar, så att det blev Malmö som var enda skånska lag. Jag satt och live-rapporterade från Kristianstad Skövde, så jag hade 80% ögon på den, och sen hade jag 15% på Lugi Berlin och sen 5% på Alingsås Malmö. Men det man kan säga, Alingsås Malmö, de möts ju här nu i dubbelmöte, nästan back-to-back, hockeyspråk. Men det är också ett dubbelmöte som mycket väl kan avgöra vem som blir tvåa i serien. Viktig placering.
Mycket viktig placering.
Mm.
Och nu för att slippa Kristianstad. Mm.
Precis. Och nu tog ju Malmö, vann ju stort här mot Alingsås borta. Och nu har de ju 4 poäng ner. Visserligen med en match mer spelare än vad Alingsås har. Men nu ska de ju möta dem hemma igen. Så att det känns som att de tog ett ganska rejält grepp där. Samtidigt som Alingsås då lite ur form.
Ja, de fick ju stryk av Rebes Lid också.
Ja, det kanske till och med så...
Jag var faktiskt, men tydligen har ju Erik och Pras statistik mot Alingsås. Jag har inte riktigt koll på det. Jag ringde faktiskt Magnus Wislander. Jag har gjort lite handboll, fast det handlar ju om handboll i och med att det handlade om gamla OS och så. Men jag pratade med honom då igår kväll, blir det ju. Eller förrgår kväll kanske. Angående, ja, vi snackade om gamla OS-grejer som jag, ja, det är till ett reportage ni får se läsa här nu, tror jag, till helgen. Det handlar lite grann om, det handlar om kungen och så. Kungen på OS. Alltså den Karl XVI Gustav. Så bara inledde jag med lite kallprat ändå. Då hade de ju väl kvällen innan slagit Alingsås. Så jag slog ner, ja men det brukar vi göra nu. Vi förlorade alltid för mot dem, men nu slår vi dem. Han trodde att det var typ 4 matcher i rad eller två, i under 2 år eller, jag vet inte riktigt. Ja, nej, så tillbaka till Alingsås där, så går de ju lite tungt. Och det var bara knappt 1500 på läktaren.
Ja,
I
till och med så Lugi kan vara uppe och nosa lite där. De har lika många poäng som Alingsås nu faktiskt. Men om vi så, ur mitt perspektiv så var det ju Kristianstad-Skövde, eller Skövde-Kristianstad som var kvällens höjdare, ska man väl kanske inte riktigt säga. Om man har saknat publik och så i skidspåren, så är det väl inte halvtomma läktare i Arena Skövde en torsdagskväll. Det är väl inte så att det kittlar så i magen direkt inför, men det blir ju rätt så kul match. De gjorde vad de kunde för att hotta till det, kan man väl säga. Dels för att matchen var jämn i sig och att Skövde faktiskt snodde en poäng, och dels för sista sekunderna där som ju lockade fram den här domarsnacket igen.
Ja, men det krävs inte mycket för att det ska locka fram det hos dig.
Nej, det gör det sannolikt inte. Man kan väl ta lite kort vad som hände där. Det var ju Kristianstad ledde med en boll. Skövde har anfall. Jack Thorin går på skott, blir neddragen där av Ola för inte alls särskilt farligt. Det var bara en blandning mellan en fasthållning och han försökte liksom dra bort bollen från handen. Så blev det lite bråk där och sen alla Skövde ställde upp för frikast och allt var fred och fröjd. Men då halade domaren upp det röda kortet till Olafur och pekade på straffpunkten. Och då börjar man ju direkt. Jag har faktiskt regelboken som en sån här favorit i Google Chrome-fältet. Så då rätt in där och kolla vad det var. Ja, vilken av de här 8:10, 8:5 och 6, det är ju de här. Man kan dem utan till vid det här laget.
Ja, man och man, jag vet inte. Du är väl en ändig. Ja. Du skulle kunna göra en high five med en domare. Du är nog den ändig i journalist-Sverige som kunde göra
high five med domare. Jag undrar när du säger det. Undrar om det inte var något sånt som faktiskt jag fick rysning av mig själv när jag gjorde på en sån här efter banketten. Att det var något sånt med en domare där som... Ja, det är inte alls omöjligt. Men det var ju ingen... Jag hade svårt att se vad det var som ledde fram till det här röda kortet. Och ja, att det blev straff förstår jag ju då när det blev ett kort sista 30 sekunderna. Men det är ju farligt så där när ingen riktigt förstår vad som händer. Spelarna, man pratar om spelarna och de vet inte riktigt vad som händer. Ola Lindgren pratade med efter matchen och han visste väl inte vad som hände, men han verkar inte bry sig heller direkt. Det var... Jag tyckte det var min uppgift att reda ut. Och du vet ju på sociala medier när det är sådana här grejer så är det ju, det spekuleras ju hejvilt och ingen, eftersom ingen vet, så alla bara lägger fram sina teorier. Det blir ju, det är det som inte riktigt är bra med alla de här konstiga reglerna, att det är ingen som förstår. Även om domarna själva då tycker att det är så tydligt, så är det ju aldrig någon som får hänga med riktigt vad som händer.
Nej, och ibland kan man ju tycka då, om det nu var så, inte sett det, men om det var så att Skövde ställde upp för frikast och jag vet, det kanske är fel, men om domarna kanske känner att det kanske är, på ett vis kan vi nog hitta ett stöd i bland paragraferna för att det här är rött kort, men fan, ingen verkar bry sig. Alla, ja men låt det flyta istället, men jag vet inte, men det är gött att du går till botten med det, Robin.
Ja, men där får man faktiskt hylla domarna då. De är ju, det var ju Andreas Isén där jag ringde upp som, ja, han var ju, det får man ändå säga att de är ju, där är de bra domarna, alla jag har pratat med genom åren. De vill att de finns tillgängliga liksom och kan skapa någon slags tydlighet mitt i all otydlighet om sådana här regelsituationer där där folk, jag la väl fram tre, fyra olika teorier själv om vad det skulle kunna vara det röda kortet kom för. Och det dök väl upp ännu fler på Twitter och sociala medier som alla har sin egen teori. Så det är ändå gött där att de liksom ställer upp och förklarar. Och han var ju liksom pedagogisk och hänvisade till, vad sa jag, 8:10c eller 10:8c. Ja, och så
Akademisk betydelse. Ja.
Finns det liksom inte mycket mer, det finns inte så många fler följdfrågor att ställa. Har de gjort den bedömningen så, och det finns ett klart regelverk för det, så är det ju egentligen inga konstigheter. Sen kan man alltid diskutera om det var rätt eller fel bedömning, men det kan man göra på stegfel och dubbelstudsar också liksom. Så att det kommer alltid att finnas där.
Han medgav väl att dels hade han visat fel tecken, han visat för knuff, tror jag, eller hur, va? När jag läste. Och sen sa han väl att de hade sett den i efterhand och att den kan vara hård. Men att han säger att vi hade kanske ändå tagit samma beslut en gång till. Va? Men att den var väl inte helt given, straffkastet och röda kortet.
Nej, men det är liksom inte direkt felaktigt, och
Nej.
så länge det är så bedömnings, så är man ju där
Ja.
liksom. Då kan man in och peta i stegfel och styrmorfouls och allt möjligt liksom. Så att det får man ju ta. Men jag gillar ju det här att de är tillgängliga, inte så sura och buttra när det uppstår diskussioner.
Har du alla domarnas nummer i din telefonbok?
Nej. Den
Mm,
där.
så, för det finns ju inte officiellt, alltså det finns ju inte i medieguiden, det finns ju inte nummerna.
Nej, jag har Mäkinens nummer kan jag säga.
Ja, men det har ju jag också, tror
Och
jag.
Ralf.
Men han är ju domarchef. Ja.
Ralf är på
Han borde
speed dial.
nästan... han borde vi ju faktiskt kanske kolla av med hur pensionärslivet är.
Han får göra ett inspel. Men han är väl med på ett eller annat sätt fram till SM-finalerna. Tror du inte?
Det är han säkert. Oh ja, oh ja. Och han som sagt, han är ju lite konsult nu, så han jobbar säkert lika mycket som han gjorde innan.
Ja. Nu börjar jag bli trött i rösten.
Ja, och jag börjar bli hungrig. Så att jag ska väl gå och äta frukost. Det blev inte så mycket mat igår kan jag säga.
Jag ska faktiskt göra som hans skridskoåkare. Jag ska ta en Gorbis pirog innan jag går och lägger mig.
Van der Poel
Ja,
alltså.
precis. Van der Poel, ja. Han käkar ju piroger till frukost, men det ska inte du göra.
Nej, men den är helt okej, frukosten här. Det blir nog en omelett som de står och gör.
Ja. Ja, det låter gott, Flink. Då hörs vi. Är du kvar nästa vecka eller hör är vi? Hör är det?
Ja, jag är det. Vi är väl, ja precis. Jag är 1,5 vecka kvar nästan här.
Ja.
Nej, inte riktigt.
Ja, jag håller ställningarna så hörs vi igen nästa vecka.
Ja, det är strålande, Robin. Tack för att ni lyssnade, så hörs vi.
Vi gör det. Hej.